Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå!
Hallå! Och välkommen till 167 avsnittet av NHL-podden med Jonathan Mowgli Ekeliv från jo. Örby, just nu på redaktionen i Stockholm, och mig, Per Bjurman, i New York. Det är dags för den första bloggen för säsongen när vi är mitt inne i the action, efter starten och allt. Och det har ju varit något att prata om, kan man lugnt säga, Jonte, eller hur?
Alltså det har varit, jag kan inte minnas en mer händelserik, bizarr, målrik, storyfylld första öppningsvecka av NHL någonsin nästan. Alltså.
Nej.
Jag vet inte riktigt var vi ska börja då, men först och främst kan man i alla fall konstatera att det har varit helt bizarrt, alltså otroligt underhållande.
Ja, bizarrt. Jag tycker det har varit en fantastisk start, en rivstart av Guds nåde. Det har varit spektakulärt, roligt, upphetsande, otroligt oväntat. Jäkligt, jäkligt kul.
Ja, det var väl talat. Och apropå det, du råkar faktiskt säga här att det är den 167 bloggen. Riktigt så inte, utan det är podden. Men bloggen har ju, är ju det, ditt verkliga format. Alltså det, jag, din kollega här i podden, står sig slätt. Alltså vi spelar in det här på en måndag. Du ska snart lyfta till Vegas och kommer att vara i Vegas på deras premiärmatch exakt samma dag, tisdag, som bloggen, NHL-bloggen, fyller 10 år. Prick!
Ja.
Det är stort.
Ja, det är... bloggen blir stor och fyller 10. Ja, det är speciellt. Det hade man kanske inte räknat med när den startade då. 10 oktober 2007.
Just det.
Det är ju otroligt att det har hunnit gå så mycket tid, men ja, ja det ska ju firas grundligt.
Ja, det förstår jag. Det är en bra setting dessutom, att det är på själva premiärnatten i Vegas dessutom. I en sån stad också.
Ja, det känns som någon slags cirkelsluts där. Visst. Jag älskar min NHL-blogg. Den var ju från början min och Thomas Roos. Det var ju hans idé.
Det tror inte alla har koll på. Nej, det var han som fick för sig starta en... Var det bara en allmän hockeyblogg då? Eller var det en NHL-blogg?
Nej, det var en NHL-blogg. Och jag tror ursprungligen var det så att han ville starta den ihop med Mats Wennerholm. Men Wennerholm hade inte tid, så han sa nej. Och då funderade han, vem ska vi då prata med? Och då hörde han av sig till mig. Jag var så här skeptisk. Jag tänkte, ja, det här blir ju någon slags börda att ha på sig jämt. Men okej, vi testar.
Ja.
Och sen så fort jag skrev det inlägget, som det första premiärinlägget 10 oktober 2007, det var så otroligt rolig form att skriva i, så jag var fast direkt. Och på den vägen är det. Thomas tyckte att det här, jag stormade på som en jävla ånglok där, så efter bara någon månad så skrev han av oss. Och lät mig skriva den där bloggen själv.
Ja, det var så det gick till. Alltså. Det är som du säger, det är på den vägen här. För att, alltså, man skulle egentligen vilja gå tillbaka och bara plocka ut alla höjdpunkter från de här 10 åren. För det finns några stycken man skulle kunna välja ut. Många. Men det är ju alltså ett bibliotek av tecken.
Ja, det är så många tecken. Alltså, jag har det här. Det är 7104 inlägg har jag gjort i den.
Ja,
det är ju,
det säger ju. Ja.
Några stycken. Och några har, som du vet, är långa också.
Det kan man säga.
Några intron och tips och så.
Ja, det är bara så sent som inlägget här inför med alla ranking om alla lag. Det tog ju 3 veckor att få ihop. Bara det skulle ju vara en bok i princip.
Ja, men det har varit åtskilliga höjdpunkter med några finaler som ja, jävligt många. Alla finaler minns man ju med stor värme såklart, men kanske allra mest de två mellan Detroit och Pittsburgh 08 och 09, och så den senaste mellan, för att det var så fantastiskt.
Ja, just det, är självklart. Ja, du utnämnde till och med den hysterin i Nashville till ditt, mitt i euforin i alla fall, så nu utnämnde du till din största sportögonblick i USA. Eller det var väl överhuvudtaget. Du jämför det med Obamas introduktion och med Cubs Super Series vinst när du var i Chicago och så vidare.
Ja, det var bloggen. Det var något av mina. Ja, men sen också två OS förstås. I Vancouver och Sochi. Och så World Cup på det. Det är ju också oförglömliga saker. Men hörru du, nu ska vi ta och titta på den här inledningen som du sa. Det har ju hänt, alltså det är bara 5 dagar sedan de började och det känns som vi har hur mycket som helst att prata om.
Ja.
Men vi får lov att börja med det kanske mest anmärkningsvärda av allt. Och det är ju Alex Ovechkins inledning.
Ja, det känns, jag håller med dig, det måste man ju nästan börja i för att... Att han kliver in och gör dels ett hattrick då i tredje perioden så att kommer tillbaka mot Ottawa där de låg kraftigt under Washington.
I premiären, ja.
I premiären, precis. Och sen avgör på straffar dessutom. Det var ju ett statement bara det. Och han sällar sig till alla hattrick-debutanter. Brandon Saad gjorde det. Conor McDavid inte minst med en riktig
uppgift. Ja, vi återkommer till det. Nu pratar vi med honom.
Men Ovechkin nöjde sig ju inte där, så att säga. Utan då ska han ju... Då ställer sig ju Carey Price i deras hemmapremiär Washington och ska ställa liksom försöka försvara Montreal Sverige där, men det gick ju inte. Det tog ju en period så hade han gjort hattrick igen. På att med liksom helt, alltså det första målet till exempel är ju så otroligt så jag vet inte vad man ska. Det är nästan löjligt att han bara snurrar runt, skjuter till med lasersikte rakt upp i krysset och så följer det på med 2 mål till och sen så ett fjärde dessutom 7 mål på 2 matcher av Alex Ovechkin.
Ja, på 3 perioder kan man säga.
Ja, det kan man ju. Ja, precis så är det ju.
Ja. Och ja, det är alltså första gången på 100 år sen säsongen 1917-1918, den allra första, som någon har öppnat en säsong med 2 raka hattrick. Ja. Det säger någonting om vilken prestation det är och vilken happening att det händer.
Ja. Ja, exakt. Det alltså för, visst, man ryggar ju tillbaka när Matthews gjorde 4 mål till exempel i sin debut förra året. Men det här är någonting som aldrig har hänt på 100 år. Så att det är någonting alldeles extra.
Det är ingen tillfällighet. Jag pratade med, efter den andra matchen, när jag pratade med Niklas Bäckström så sa han att jag har spelat med Ovechkin i 10 år och jag har aldrig sett honom så här het. Det säger ju något också, för han har haft en del bra säsonger. Även innan.
Ja, 65 mål en säsong till exempel. Nu har han on pace för 287 mål. Så att han är...
Ja, det skulle... Ja, 50 år innan oktober är
över.
Ja,
exakt. Det var som Bob McKenzie skrev på Twitter så här, när han växlade över match. Bara, har ni som fortfarande följer Washington, har Ovechkin redan avgjort Rocket Richard Trophy? Liksom?
Ja, fantastiskt. Och jag vet inte, det har ju funnits några slags... Här och där har ju folk sagt att Ovechkin är slut och så.
Ja.
Eller slut, men att han är på väg neråt och så. Och jag vet inte, det är folk som vänder sig till mig med sådana mejl, men jag har väl aldrig sagt det, tvärtom.
Nej, jag tycker snarare att om någon i den här duon ska få kritik för det så är det snarare jag. Jag har snackat ner Ovechkin på det viset, men jag tycker du har hållit hans fana lite högre. Och vi spelade ju in ett litet tv-inslag för någon vecka sedan. Här,
ja, jag skulle just säga det. Ja. Senast när vi gjorde ranking om vilka som är bäst i ligan så hade ju du och Garpenlöv och kompani, ni hade ju sänkt ner honom på typ 30:e plats.
Nej, inte, jag hade en topp 15 i alla fall, men du vill ju ha
en
topp
10. Ja, jag hade en topp 10.
Ja.
För att han hade en... säsongen när han inte kom upp i samma målskörd som vanligt så var det direkt oförskämt tyckte jag att ta ner honom så långt.
Exakt, och dessutom det var ju ett riktigt mellanår för Ovechkin som hade gjort 3 säsonger i rad dessförinnan, gjort 50 mål och vi har sett han uppe på 60 mål dessutom. Men han gjorde ändå 33 mål förra året så det är ingen skandalsäsong direkt. Han var ju fortfarande en toppmålskytt i ligan liksom.
Ja.
Ja. Du har pratat med Växjö, men man har ju sett Kuznetsa som har assisterat till alla dessa 7 mål. Som också har försvarat Ovi.
Har hela... han assist på alla 7 målen?
Ja, som jag förstår. Han står ju på 7 assist. Jag tror faktiskt att det är just Ovechkins mål allihopa.
Ja.
Men han har ju sagt så här också att dels så fick Ovechkin faktiskt lite kritik i somras efter allt snack om den här säsongen när man såg bilder på honom på bröllop. När han såg lite stor ut och det såg ut som att Ovi liksom, han tar inte seriöst längre. Men han sa, nej han tränar på. Ni ska få se när säsongen börjar. Plus att min polare Ovi, han är liksom, han har ju ruggig pride i sig. När ni håller på att tjabba sånt där, då kommer han bara bli ännu viljestarkare och vilja motbevisa kritikerna liksom. Ja. Och man får säga att, det har han gjort. Och sen var Barry Trotz har ju läggat på här under sommaren och bland annat var han i Moskva och hade något så här 90 minuters samtal med Ovi på plats i Ryssland där de pratade lite grann om liksom den kommande säsongen och hur han ska strukturera om det. Han har gjort några förändringar, han har tränat lite annorlunda, han har faktiskt gått ner i vikt trots att folk inte
trodde. Jag skulle ju säga det, det är ju en lite lättare Ovechkin och ja. det kanske har hjälpt.
Ja, och det som vi pratar mycket om att visst, alltså hans stora styrka är ju att stå där vid vänstra teknisk cirkeln och bara bomba på med sitt direktskott. Men att Ovi kanske, när han har sin kropp, alltså när han väl får upp farten och när han väl har den där pondusen som bara Ovi kan ha nästan, så är han i princip ostoppbar. Så liksom, Barry Trotz vill ju ha in dem på mål, styra in puckar, peta in returer, gör lite fula mål också liksom. Och det har han gjort här i början, han har ju styrt in något Kuznetsov-skott här och peta in någon retur och så vidare. Så att liksom varit i gröten lite mer än vanligt också. Så att, ja... En revanschugen Ovechkin kan uppenbarligen vara så här jurist bra fortfarande.
Jurist bra, ja. Ja, själv hade han ju en skön kommentar. Han citerade gamle kompisen Brooks Like var det väl.
Ja.
Han sa att well, if you want money you go to the bank. If you want goals you go to the net. Och så ja. Var det bra med det.
Ja. Inte svårare så. Han hävdar väl också
imponerande.
Att ja, det har kommit en massa förklaringar, för alla söker förklaringar här när han har sån extrem start. Att, ja, han gör ju alltid hattrick när hans frus syster är på plats. Ja. Och nu han har bytt till CCM på klubban, det är nog därför det går så bra. Så att, men helt enkelt så beror det väl på att Ovechkin är grym när han har motivationen på topp. Så är det bara. Så att... Ja, ska man börja någonstans så är det väl att konstatera att Ovechkin är en av fortfarande tveklöst en av världens bästa spelare. Ingen snack. Men...
Nej, ja, absolut. Absolut.
En annan grej vi bara kan nämna från Washington är ju att jag har fått se en australier på isen också som också gjorde mål. Hyfsat överskuggat av Ovechkin visserligen, men Nathan Walker från Australien gjorde debut och mål.
Ja, den första australiensaren någonsin.
Just det, uppringda självaste premiärministern där då.
Ja, och på matchen satt Australiens nya ambassadör som lustigt nog heter Joe Hockey.
Ja, det är så, alltså heter han så eller är det bara hans smeknamn?
Han heter så.
Han heter så
alltså. Om du går in på australiensiska ambassadens hemsida så är det Mr. Hockey där och han hade aldrig sett en hockeymatch i sitt liv.
Ja, det är så alltså. För jag har sett på Twitter liksom Joe Hockey, men han heter alltså. Det är ju 5 plus ju.
Ja.
Det är bara en sån sak alltså. Ja.
Ja, men du, jo visst, han är en av världens bästa. Men världens bästa presenterades också direkt i sin premiär och gjorde vad som redan framstod som the goal den här säsongen. Ja. Och då pratar vi om Connor McDavid då, som vann Edmontons premiär på egen
hand. Ja, det får man säga. Ja.
De vann med 3-0, han gjorde alla mål hattrick. Och inklusive då andra målet var det ju som var en sån ja, det ser ut ungefär som det var lika anmärkningsvärt som Maradonas solomål i Mexiko 86.
Ja. Ja, exakt. Det där med the goal, det stämmer verkligen för att han tar helt enkelt pucken i egen zon och sen så får han någon slags, sen är det hans superkrafter, eller om man ska kalla det. Alltså som ett tv-spel där typ Mario Kart där man åker på någon sån här liten plupp och så får man dubbelfart eller trippelfart någonting. Och sen så är motståndarna totalt chanslösa. Och så är han plötsligt fri på inom loppet av 1,9 sekunder någonting från egen zon och så gör han mål. Det har man typ aldrig sett förut. Alltså den farten med kontroll på pucken.
Ja, nej, det är helt otroligt alltså. Och det... Han får ju backar som egentligen är svinbra och framstår som rundningsmärken.
Ja, TJ Brody är en av hans, han är ju liksom en credit back, väl betald. Och en av hans styrkor som omnämns är hans skridskåkning. Och han såg ut som ett kylskåp.
Ja.
Liksom, som aldrig, inte hör hemma i NHL i princip. Men så är det ju inte, utan det är ju helt enkelt övernaturlig fart på den McDavid när han bara kör. Och så gör han ju två mål till dessutom, ja.
Fantastiska citat av Oskar Klefbom efteråt.
Ja.
Det blir, Jag säger inte sånt här för att skryta att jag pratade med, men de har sagt bra saker, så har de sagt bra saker. Ja, det... Och Oskar då sa på sin klingande värmländska att han tycker, han sa att jag mår nästan dåligt om motståndarbackarnas vägnar när det där hände. För jag vet ju hur det känns, jag tränar mot honom. Det finns absolut ingenting att göra. Så man blir bara frånåkt.
Ja. Ja, det stämmer. Och apropå på bloggen så är ju Klepo med de kommande 10 åren så kan han etablera sig som en ännu större bloggfavorit med tanke på hans citatsförmåga och medgörlighet, om man ska säga.
Ja, och sin snabbhet att svara i telefon. Det finns inget man får tag i snabbare.
Ja, just det. Han brukar svara typ när han står i omklädningsrummet nästan.
Ja, en kvart 20 minuter efter slutsignal då har han slagit på telefon för länge sedan och sitter och pratar.
Ja,
ja. Det är stort.
Ja, han är nog lättare att få tag i än vad jag är för dig när du försöker ringa mig.
Ja, faktiskt. Du är dålig på svaret.
Ja, jag är ju sämst på det faktiskt.
Man kommer till den konstiga svararen där den säger Jonathan Ekeliv. Du låter som en robot.
Ja.
Kan inte svara.
Ondskan.
Ja. Jag såg ju den där matchen också och de där målen i premiären som en bekräftelse på min teori där i förhandstipsen om att han på egen hand kommer att föra Edmonton till final.
Ja, exakt. Det var verkligen ytterligare en indikation på det. Och i vår podd där när vi snackade upp dem och vi tjabbar på i 10 minuter någonstans. Men så slutar vi bara, det här är bara struntprat. Det handlar bara om Conn McDavid i slutändan. Liksom. Det är han som är denna klubb nu för tiden.
Ja.
Så att, men en annan klubb man kan gå in på lite grann som är mer än bara en spelare. Som också har en riktig supertalang som har gått etta i draften. Men som överlag tycker jag lever på sin bredd offensivt. Kanske lite större problem defensivt, men det har inte spelat någon roll hittills. Det är Toronto.
Ja. Ja, de har absolut som lag varit ett rungande utropstecken här i sina 2 inledande matcher också.
Ja. Alltså,
det är fantastiska att se.
Ja, det hade vi ju förväntat oss lite grann att de skulle vara bra. Både du och jag har dem väl som vinnare av Atlantic åtminstone och till och med i konferensfinal.
Ja, det fanns väl de som trodde att de skulle vara att det fanns risk för sophomore slump, men det verkar ju så lagom aktuellt.
Nej, det känns som att de har växlat upp ytterligare liksom.
Ja.
Och de har alltså gjort 15 mål på 2 matcher och vi ska komma ihåg det, att vi ska inte dra för stora slutsatser. Det var vi ju jättenoga med i förra podden. Att
ja, vänta, det där ska vi återkomma om i slutet. Ja. Nu kan vi hypa först.
Nu kan vi hypa först, ja. Sen så tonar vi ner det lite grann.
Ja.
Men ja, de börjar alltså med att fullständigt förstöra Winnipegs hemmapremiär. Steve Mason hade ingen rolig kväll, debut.
Nej.
Och visst, Winnipegs hans målvaktsspel och försvarsspelet inte minst i Winnipeg var väl lämnade mer att önska, men framförallt så är ju Toronto extremt potenta och på de här 2 matcherna så är det än så länge bara en spelare som inte gjort poängen som var med i båda matcherna och det är Connor Brown, forwarden. Annars har alla gjort poäng. De har liksom, det är alla kedjor levererar. Visst, Matthews sticker ut lite grann, nu landar gjort några assist. Marner, den känner varit bra, men ja, Marlowe liksom, men det är alla levererar.
Ja, det är helt otroligt. Där såg jag Steve Valiquette var det på TV som beskrev det så bra när han sa att för bara 2 år sedan då var Van Riemsdyk och Kadri Torontos snabbaste spelare. De är fortfarande snabba, men de är förmodligen lagets långsammaste spelare nu. Det säger någonting om vilken förändring som har skett där uppe i Big Smoke.
Ja, det så är det faktiskt. Alltså det är Toronto som under mina uppväxtår här, jag har ju inte hängt med lika länge som du, men för mig är ju Toronto, jag visst när Sudiner var ju början av min tid liksom och hela den grejen så var ju Toronto rätt bra, men de var ett chokelag, men sen dess har jag sett ett Toronto som konstant harvat i botten och som var totalt hopplöst för. Men nu ser det här laget som bara osar av framtidshopp.
Ja, verkligen.
Och som framtiden är nu liksom.
Den där första perioden mot Rangers var ju något i hästväg också. Nu var ju Rangers jävligt dåliga då, deras försvar i den där perioden. Men samtidigt alltså, det var 16-17 scoring chances på en period. Det är ju fan helt sjuk siffra.
Ja, det är faktiskt, det går inte riktigt att förklara liksom.
Då är det inte något kul för målvakten, och det var det inte heller.
Nej, det var inget kul för Henke Lundqvist, och det var inget kul för Pavlets till slut, och det var inte så kul för Mason, och det var inte kul för Hellebuck. De har ju mött fyra målvakter och alla har haft det fruktansvärt svårt.
Det var ju dock lite anmärkningsvärt med den matchen att de gick upp i 5-1 och sen kom Rangers tillbaka och han kvitterade i andra perioden. Det stod ju 5-5.
Ja, exakt. Där å andra sidan så märkte man ju då här lite farhågan för det här offensiva laget, och att man är det stora frågetecknet är fortfarande kring backsidan, alltså kvaliteten på den.
Ja, fast det där är ju, alltså ja, visst. Och de hade ju sådana där tendenser i fjol, och man sa att de är så unga så det där händer. Nu tror jag mer det var en fråga om, alltså, när man går upp i 5-1 i första perioden, då är det ju lätt att man lättar på gasen, och sen är det svårt att komma tillbaka till den intensitet som behövs. Det händer ju inte bara unga lag, det händer ju bara.
Det händer ju vilket lag som helst, i vilken sport som helst nästan.
Ja.
Det är ett mänskligt fenomen på något vis.
Ja, jag tror inte det är så. Nej.
Sen gasade de på igen i tredje perioden och gjorde 8-5 till slut.
Ja. We're freewheeling, sa Babcock. It's fun, but it's kind of stupid.
Samtidigt så visst, Babcock, han gillar ju inte när det blir så där. Han är ju inte den, han är ju urtypen av coach som vill ha ramar och struktur egentligen, men jag tycker samtidigt att hans kroppsspråk och hans sätt att coacha, och lite vad han har sagt också det här i inledningen, är liksom, det går inte att ifrågasätta honom, men positivt från min synvinkel, att han ändå liksom, han snackar om att han är väldigt nöjd med hur långt de har kommit i processen, att de har tagit till sig liksom mycket av hans direktiv och det sättet som han vill att de ska spela sin hockey på. Och han ger dem ju mycket ansvar själv också. Och nu handlar det mycket om att de ska få förtroende. Att han inte ska gå in och hatta och bänka spelarna när de gör fel och sånt där. Utan att ha kontinuitet i kedjorna liksom. Och att de ska fortsätta bara växa in i det. För att de är på väldigt god väg att göra det. Alltså till exempel, kedjan med Van Riemsdyk, Bosak och Marner var ju inte bra i den andra perioden mot Rangers. När de var inne på 3 mål. Alla 5-5. Mm. Och sen så är det ändå de som kommer ut och gör 6-5 direkt i början av tredje. Och det målet kan vi bara nämna lite extra, för det var första gången som ett offside challenge som Vigneault gjorde sket sig, så då blev ju straffade med en utvisning då Rangers, vilket
Toronto. Ja, det var inte intressant, vi fick se det för första gången, en challenge. Det är ju så från och med i år att om man tar en challenge och har fel, så får man för utvisning för delay of game. Det är bra, då blir de mindre, kommer att chansa mindre på sådana. Det är ju helt klart.
Exakt, och precis, så det är väldigt positivt. För det blev man lite trött på i fjol när det var offside challenge på i varenda match.
Ja.
Uppenbart när det inte, när vi visste att det skulle bli mål ändå liksom.
Ja.
Så att det är en bra regel de har slängt in, och den straffar sig direkt i det här fallet för Rangers. Så att ja, och sen i Toronto får vi nämna också att vi har fått se både Andreas Borgman och Kalle Rosén på debutera i varsin match hittills. Så nu sägs det att de spelar idag, när vi spelar in det här, så ska de få lira ihop i tredje backpar. Ja. Sen och Borgman.
Kul. Ja, det är så. De här tre lagen vi har nämnt nu, Washington, Edmonton och Toronto, de har ju varit såna attraktioner. Så från och med nu känns som deras matcher måste man nästan se.
Ja.
Nu kommer jag sitta på ett plan ikväll, så det kanske blir lite krångligt. Men ja. Hur som helst.
Ja.
Ett annat lag. Ja, förlåt. Nej, säg vad du ska.
Ja, men jag höll på att göra en övergång som jag kanske var den du gjorde apropå ett annat lag, för det är det laget som Toronto i alla fall ska möta nu, och det är ju Blackhawks.
Ja, exakt de var det jag tänkte på. Ja. De är vi några stycken som har varit lite skeptiska mot, men de har ju också inlett med ett par rejäla örfilar mot sina motståndare, och en av öppningens mest surrealistiska matcher var ju den de spelade mot Pittsburgh i United Center och slog Pittsburgh med 10-1.
Ja.
Flera mästarna åkte på tvåsiffrigt.
Ja, det är också, det var därför jag lade till bizarrt här. Fantastiskt start, men också liksom så här otänkbart att det blir 10-1 för de regerande mästarna i baken mot Chicago, som vi har snackat ner här. Vi ska ju som sagt inte dra för stora slutsatser, men det är ändå imponerande säsongstart av Chicago. Bara kort senare så trycker de till även Columbus, som ju börjar med att vinna stort mot Islanders i sin tur. Kommer till United Center och får även dem dyngpisk av detta lag.
Man kan ju påpeka att både Pittsburgh och Columbus spelade back-to-back. Och någonstans är det ju väldigt egenartat att regerande mästarna får börja med en back-to-back. Det var vad som hände dem. Det är ju ingen ursäkt för att få stryk med 10-1. Det är ju ett jävla fiasko. Å andra sidan, vi ska komma tillbaka till det här med förväntningar och så som byggs nu. 10-1, där, det säger ingenting om Pittsburgh egentligen. Det var ju en fluk. Ja. Det är jävligt konstigt att det kan hända med så mycket bra spelare som de har i det laget. Men Jesus, jag har fått mail och sånt från folk. Jag ser hur dåliga de är nu, det kommer ju att gå till helvete. Nej, den matchen kommer att vara en historisk liten fotnot som kommer att vara underhållande att tänka på. Men den säger ingenting om Pittsburghs säsong i år, det törs jag svära på.
Nej, de gasade tillbaka rätt bra på hemmaplan sen och nollade Nashville efter att ha släppt in 10 mål. Ja. Kort senare, så att det känns ju som en parentes, men
ja, en passus där måste jag lägga till då, att efter utskåpningen i Toronto så åkte ju Rangers hem hit till Manhattan igår. Och där slog Montreal med 2-0, så Lundqvist studsade tillbaka och höll sin första nolla för säsongen och var väldigt bra.
Ja.
Precis, så det påpekas, det var roligt för honom att få liksom replikera på det sättet direkt.
Exakt, så det är lite gemensamt tema här. Ovechkin var slut, det var inte alls. Henke Lundqvist var slut efter den där matchen i Toronto. Håller nollan matchen efter. Det är mycket liksom, och Pittsburgh var superfiasko efter 1-10, och sen går de och vinner med 4-0. Liksom, så att det
ja, man ska mot Nashville i finalreprisen, och då var de ju desto mer, de var ju jävligt angelägna om att få visa att de kan efter den där fiaskomatcher. Men Chicago då, som sagt, det är ju ändå imponerande att de, för Columbus tyckte jag såg jävligt bra ut i sin premiär mot Islanders, och tänkte att den där kampen i United Center mellan de två kommer att bli någonting, men det var ju över direkt för att Chicago bara körde över dem. Och hur kommer det sig då, Jonathan? Det verkar som att Brandon Saad trivs väldigt bra hemma igen.
Ja, alltså nu, lite synd att i den här matchen mot Columbus så blev Nick Schmaltz skadad där. Vi får se hur länge han blir borta. Men annars hade jag tänkt att dra det som argument. För att jag tycker ändå, jag var inne på det i våran eller skulle jag tippa förra veckan. Så hade jag ändå med, även fast vi snackar ner Chicago en del, så har jag så pass stor respekt för Coach Q. Och liksom att han brukar få ihop det på något vis. Så jag gillar verkligen dynamiken i Chicagos kedja de här två första matcherna. Alltså att Brandon Saad och Jonathan Toews, de passar uppenbarligen väldigt bra ihop. Saad gör ju hattrick direkt liksom. Och är väldigt bra i den här matchen mot Columbus också. Och sen då att Kane, Schmaltz och Hartman har ju blivit en ny fin kedja. I brist på Panarin så har Schmaltz redan tagit ett väldigt stort kliv den här säsongen och liksom faktiskt petar ner Anisimov i kedjehierarkin där. Och det är inte negativt, för nu har man plötsligt en fin tredje kedja också med Anisimov och Sharp. Och The Brinket har spelat där. Så att jag tycker, från att förra året när liksom inte Taves-kedjan funkade heller, så var man väldigt beroende av Panarin och Kane i en kedja. I de här två första matcherna som vi inte ska dra för stora slutsatser av, så har de varit väldigt, väldigt, väldigt breda liksom. Det som vi fruktade lite grann att de skulle tappa utan Panarin var ju liksom bredden. Men det är liksom tre kedjor som har fungerat väldigt bra på två matcher, ska tilläggas. Men
det är värst vad du reserverar det här.
Ja, jag verkligen reserverar. Men jag vill hylla Coach Q då. Som är väldigt skicklig på att matcha sitt lag och hitta dynamik liksom. Så att det tror jag väl är en stor orsak eller ja, anledning till det.
Ja. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, en överraskning är förstås också att Vegas Golden Knights har inlett sin levnadsbana med två raka segrar. De är fortfarande obesegrade. Jag vet inte hur det känns att förlora i NHL.
Nej, precis.
Och det... Först borta mot Dallas och sen borta mot Arizona. Och James Neal har varit den stora kungen. Han har varit för Golden Knights var Elvis var för Hilton i Las Vegas förr. Han gjorde båda målen i första matchen och han avgjorde på slutet mot Arizona. Het han.
Ja, det får man säga. En riktig drömstart alltså. Och, även man måste ju lyfta fram Marc-André Fleury.
Ja, han har inlett otroligt inspirerat. Han verkar tycka det är jävligt kul att ha kommit till Vegas.
Ja, precis. Och han som exakt. Det, man tänkte att det skulle vara lite knöligt där hur Pittsburgh skulle lösa målvaktssituationen. Men han gick ju med på att häva sin no-trade-klausul där och komma till Vegas. Så har ju varit den gamla Fleury liksom. Han fanns här inledningsvis otroligt skarp. Alltså där i Dallas, han räddade ju 45 skott. Jag menar, Dallas gör ingen dålig premiär, men det är han som ihop med Neil fullständigt är tungan på vågen där.
Ja.
Och bra även mot Arizona. Det jag vill tillägga att Vegas, vi har ju snackat upp Arizona också. Och Dallas för den delen. Det var ju våra lag i väst här som vi hypade upp inför säsongen. Och båda åkte på två torskar. Ja. Men där gjorde Vegas en väldigt bra match, framförallt i Arizona. De själva sköt över 40 skott. Och vann ytterst rättvist.
Ja. Ja, det ska ju verkligen inte dra sådana stora växlar på det heller. Men det känns ju som ett spelarmaterial utan så mycket anmärkningsvärda spetsar. De kan ju, med en bra coach, och det har de nu. Mm. Så ja, kan man ju få mycket uträttat med den här vi mot världen-känslan och vara liksom slå ur underläge hela tiden.
Det sa vi lite grann redan när de gjorde sin expansion draft där. I alla fall jag var inne på det att visst, spetsen var ju inte 5 plus på något sätt. Visst, Neil är en bra spelare, Marchessault, och de har lite kvalitet. Nate Smith har börjat bra där på backsidan, men de har faktiskt en bra bredd. Alltså det är inte många som matchar Vegas fjärde kedja där Oskar Lindberg har harvat lite grann. Alltså de har väldigt jämn kvalitet på sitt lag. Så de är ändå tunga att möta liksom på det viset. De kanske inte har den där punchen som dödar en match, men de har ändå en bredd som inte viker ner sig. Sen måste jag, när man pratar Vegas, nämna det här som är suspekt. Att Vadim Shipachov, deras första center, prestigevärvning, första värvning av etablerade spelare liksom. 4,5 miljoner i lön då i två år som man lyckas locka över från KHL. Han är nere i AHL.
Ja, men det här beror ju på att de har krånglat till det för sig, eller hur?
Ja, alltså precis. Jag tycker ändå att det är svårmotiverat, men det beror ju på att de har krånglat till sig för sig, att de har så otroligt många spelare med envägskontrakt. Medan då Shipachov, eftersom han är ny i ligan, inte behöver passera waivers. Det behöver inte heller backen med Shea Theodore, som är kanske deras topp 2, topp 3 back, minst. Kanske bästa back kan man argumentera för. Absolut den mest talangfulla i alla fall. Han behöver inte heller passera waivers till skillnad från nästan alla andra. Och får då inleda i Chicago Wolves, där han fullständigt har dominerat i AHL. Han har gjort 5 poäng på 2 matcher. Alldeles för bra för den ligan. Vadim Shipachov i sin tur har inte spelat alls, utan han sitter och väntar på liksom att den här situationen ska lösa sig. För ja, ska de skicka ner någon av sina andra backar, så måste de passera waivers, och det ryktas som trader på sina håll och kanter. Men jag tycker bara det är så dålig kvalitet på vissa av de här backarna, Griffin, Reinhardt och
det var väl så att de plockade på sig för många som de föreställde sig att de skulle kunna använda i olika trader och så, men det har inte fungerat riktigt.
Nej, det är ingen som vill ha Reinhardt eller Merrill eller Brad Hunt eller så här, utan så de har inte, det är flera som inte har fått spela än, som sitter på läktaren. Medan Vadim Shipachov i sin tur sitter borta i AHL och väntar på sin tur. Så jag vet inte riktigt hur de ska lösa det här på ett bra sätt. För jag tycker det känns lite konstigt. Nu har det gått bra ändå. Även en sån som Alex Tuck, som de tradade till sig från Minnesota där, för att en bra pusselbit. Det gjorde ju att de fick Erik Haul, och Tuck gjorde att de liksom deala med Minnesota att undvika att ta en sån som Jonas Brodin, eller ja, vilka som nu var. Brodin var väl skyddad, men de hade kunnat ta med Dumba var det väl, ja, oavsett, eller Eric Stahl. Men och Alex Tuck gjorde en väldigt bra camp för Vegas, men han får börja AHL också, den gjorde hattrick direkt och visar att han egentligen platsar upp i NHL. Så att, ja, lite skum situation. Nu har det gått bra hittills, men jag vet inte riktigt hur George
McPhee känner. Du säger det flera gånger, ja. de vet inte hur det går, är att förlora, det är bra.
Ja. Och du ska dit här snart och få se den premiären också. Det är coolt.
Ja, jag flyger några timmar efter vi har är klara här.
Ja.
De har bara spelat en match sen när vi spelar in det här. Fortsätter senare i eftermiddag, och det är New Jersey då. Och jag var ute och såg den matchen. New Jersey Colorado.
Ja.
Och det var också en upplevelse, ska jag säga dig. För att dels var det fullt hus i Newark, ja. Och en uppenbar, väldigt tydlig känsla av att människor runt Devils och deras fanskaror känner att det blåser nya glada vindar där nu. Och det bekräftades ju på isen. Jag har aldrig sett Devils spela så kul, modern, snabb, händelser i hockey. Alltså. Det var fantastiskt att se, måste jag säga. Och det var ju särskilt kul för oss svenskar då, eftersom Jesper Bratt debuterade och fortsatte sin sandsaga. Det är ju enormt bara att han har tagit en plats i laget.
Ja,
han
nöjde
sig inte bara med det. Han gick in, han gjorde mål direkt och han stod för fantastisk framspelning och var extremt bra. Jag tror Foppa hemma i studion i Sverige sa att det var en av de bästa svenska debuterna någonsin.
Ja, det är ingen dålig kommentar från sånt håll. Det var ju, måste ju varit en av de mest tittade NHL-matcherna i Sverige genom tiderna i och med att det gick på SVT.
Ja.
Bästa sändningstid, 8:00 på kvällen en lördag.
Ja.
Tyvärr måste jag säga då, du var ju på plats till och med, så är det här typ en av få matcher som jag inte har någon klar bild av. För jag satt inne på redaktionen och jobbade med allt möjligt då, så att jag hade den bara på i periferin. Jag
fick inte... Ja, ni hade ju någon fotbollsmatch där Sverige gjort lite mål.
Usch. Men... Nej, men det är ändå coolt att konstatera då. Alltså, jag såg Will Butcher 3 assist i sin första match. NHL-debut. Det var ju NHL-debut för Nico Hischier som skötte sig bra, vad jag förstår. Alla unga spelare där. Alltså Pavel Sacha som första center spelar 20 minuter. Och jag ser ju även att Jesper Bratt får förtroende i powerplay och spelar 4 minuter i boxplay. Det känns ju inte som att han är där för att spela 9 matcher och skickas till OHL. Utan han är där för att vara... Han är ju ordinarie. Han är en halvt om halvt nyckelspelare.
Ja, alla sa det efteråt. Han har varit en av deras bästa spelare genom hela campen och han var en av deras bästa spelare i den matchen också. Tillsammans med draftettan Hischier. Ja. Han var också väldigt bra. Får inte tala om unge backen där. Ja, det var... Jag träffade Jespers mamma och pappa satt på läktaren och var hörda över den stora framgången och... Ja, jag träffade honom efter och han verkar ju så lugn och så han sa att jag försökte inte tänka på det här som något, försökte inte håsa upp det för mycket utan som en vanlig match. Han har ju bra mental träning har man förstått av någon legendar hemma i Sverige. Så han är väldigt mentalt stark.
Ja, det måste man vara för att göra den typen av resa han har gjort, för det är ändå sensationellt. Det är liksom, alltså att gå från AIK och som junior redan ta plats i NHL, det är... Alltså till exempel Filip Forsberg som ju också gick från Hockeyallsvenskan in i NHL. Han var ju ändå ett tidigt draftval, så han hade en helt andra förväntningar på sig att lyckas med det. Och han hade gjort större avtryck i Hockeyallsvenskan än vad Jesper Bratt har gjort. Och lyckades först ha en plats i NHL året senare. Så att en spelare som är så ung, som fortfarande tonåring, tar det här steget direkt. Det är liksom, jag tror det är bara 10 andra spelare genom tidigare NHL som har draftats i 6:e rundan som har tagit plats så här tidigt som Jesper Bratt har gjort.
Ja.
Få av dem kan ha gjort så stort avtryck direkt som han har gjort också.
Ja, det var kul. Det var överhuvudtaget kul. Det känns som det kommer att vara väldigt mycket roligare än på väldigt länge, kanske någonsin under mina år här, att åka ut till New York och titta på hockey.
Ja.
Det är ett helt nytt lag, en helt ny organisation under Chero här än vad det var med alla år med Pappa Lou.
Ja, det är skilda världar kan man säga.
Bara en sån här sak. Jesper och Hischier och några till värmde upp utan hjälm.
Ja, det var ju
absolut
totalt otänkbart.
Ja.
Jesper Bratt, han har lite halvlångt hår sådär också. Lite flow.
Ja, precis. Det hade inte heller gått.
Nej. Nummer 63, absolut inte gått.
Nej.
Han hade ju fått nöja sig med 27 eller något sånt där.
Ja,
det
är... Ja, det är speciellt. Hur du... Ytterligare några lag som har gjort intryck, som har startat bra i alla fall, det är St. Louis, LA Kings.
Alltså jag skulle vilja bunta upp de där lagen till...
Philadelphia också väldigt bra. Man har ju varit borta i väst på den svåra turnén och vunnit 2 av de matcherna. Det är bra.
Apropå hattrick-hitta, det är Wayne Simmons i första matchen och han också.
Ja.
Och de unga spelarna tar för sig. Ja.
Vi har en spelare på 7 mål då, efter 2 matcher bara. Och så sen 3 stycken som har gjort 4 mål. Och det är Brandon Saad, och det är Wayne Simmons, och det är Mika Zibanejad. Det var jävligt helt här i början.
Han måste vi nämna också. Alltså. Det tycker jag är häftigt. Alltså, vi hade lite frågetecken från den här säsongen. Vi hade förhoppningar på honom också. Nu när han är första center i Rangers. Men ja. Jag hade inte synen på honom som en... halvt om halvt Alexander Ovechkin i den vänstra tekningscirkeln. Han har ju bombat in fyra mål i princip från samma positioner.
Ja.
Och ruggig pondus på isen här i början. Han har ju varit bäst i Rangers.
Ja, han har ju några som kan spela fram nu då i Chattenkirk och Bush. Ja, Bush säger
jag. Ja, vi säger Bush.
Ja. Men hur var det han uttryckte det igår? Att han försätter sig i situationen där han får använda sitt skott mer också. Han ska skjuta mer, och det verkar ju vara en väldigt bra idé.
Exakt, för man har sett att han har haft väldigt många olika kvaliteter, att det är en riktig spetsspelare, men att han sitter på det där direktskottet, det är ju ett supervapen.
Ja.
Så det är ju bara det där kommer vi få se mycket av den här säsongen, känns det som, när han redan börjat på det här sättet, för det är ingen fluk direkt, utan han kommer nog fortsätta stå där till vänster och trycka in några kassar till.
Ja, du tror han kommer upp i 80-90 mål?
Ja. Nej, men alltså, nej, det ska jag inte säga. Men, jag är imponerad över hans start i alla fall. Och hans register han har visat upp.
Ja. Vi har Detroit också, som faktiskt har vunnit sina två första, inklusive premiären i fantastiska Little Caesars Arena. Det var ju väldigt kul för dem att få göra det. Åtminstone vinna premiären.
Ja, absolut, absolut. En tight match mot Minnesota som de till slut stack iväg och vann.
Ja, och sen var det ännu tajtare mot Ottawa, de vann den med.
Precis, precis. Jimmy Howard.
Det känns som det kanske skulle de lyckas bättre än vi har trott, så är det kanske, kommer att spela betydligt tajtare.
Ja, precis. Exakt. Men jag, återigen så vill jag bunta upp lite grann de här lagen som vi har nämnt som överraskat oss lite. Det känns som de lagen som har haft lite negativt snack kring sig, blivit lite... Ja, förväntningar har dragits ner och allmänheten har kritiserat dem lite grann. Att de har haft lite extra tändvätska i början, men Detroit har börjat jättebra med sin nya arena dessutom då, som var inne på. Alltså LA Kings, som vi sagt knappt kommer kunna göra mål den här säsongen, har ju stängt butiken helt och gjort lite kastar och vunnit sina matcher i början. Och St. Louis, som hade sina skador och jag hade dem utanför slutspel, jag petade ner dem på grund av det, har börjat väldigt fint. Medan lag som vi tvärtom har hyllat lite grann haft lite tuffare. Dallas har inte lyckats vinna, Arizona har inte gjort det. Pittsburgh har haft lite halvt box, mellan Nashville har inte vunnit än, och vi ska absolut inte dra några slutsatser av det, men ändå de här förväntningarna här i början har påverkat dem lite mentalt, vill jag påstå i alla fall.
Ja, det kanske är så. Men nu ska vi ta det här då. Som sagt, vad har det gått? 5 dagar.
Ja.
Onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag.
Precis.
Keep your shirt on, säger jag, för att både de som är lyckorusiga nu över hur bra deras lag är och de som är deppa ihop över hur dåliga deras lag är, än vet vi ju ingenting. 7 april spelas sista matcherna. 6 april eller vad det är.
Ja.
Först då, det som händer nu kommer inte spegla sig så mycket i tabellerna då, tror jag. Vad är det du brukar säga, det är kring Thanksgiving-tabellerna satt sig,
ja,
eller hur?
Precis. Det är ett gammalt klassiskt påstående som nästan alltid stämmer.
Ja, och det är i slutet av november. Det.
Precis, det är där kring i slutet av november. Precis. Då brukar det procentuellt sett sätta sig lite grann att det är faktiskt rätt tufft att komma tillbaka om man inte har varvat igång då. Det finns undantag. Jag menar, ett lysande exempel är Ottawa när de gick på en brutal segersvit för några år sedan. Men procentuellt sett så är chanserna inte jättegoda att rycka upp sig om man inte har visat bra spel dessförinnan.
Nej. Och fram till åtminstone här i oktober, det här får man ju påminna om gång på gång. Man dras ju med i det själv också. Jag ska inte säga att jag fattar något mer än någon annan. Men alltså, det hände ju som här om året när Montreal vann 10 raka, då var de ju mästare redan. Och sen missade de slutspel.
Precis. Så att det är otroligt mycket som kan hända.
Lika i fjol var Philadelphia vann 10 raka och missade slutspel.
Ja.
Man bara vill ju kanske mana till eftertanke, till lite lugn.
Exakt. Ja, det måste man verkligen understryka. Även om det är lätt för en själv att ryckas med också i detta. Men så det är lite för sin egen skull också nästan, känner jag. Och det kan hända saker i dagens match. Det är väl Columbus Day eller något sånt där i...
Ja, precis.
Jag har noterat att det är tidiga matchstart.
Ja, det är Columbus Day idag. Det är en så här rätt stor, inte någon jättestor. I privata sektorn jobbar alla, men det är lediga i government.
Ja, okej, det är så det funkar. Nej, för det kan säkert hända grejer i de här matcherna som ställer lite på ända det vi har diskuterat nu, att det är något lag som floppar helt fullständigt nu eller som revancherar sig totalt. Så att det verkar hända saker varje kväll här, tycker jag, här i början av säsongen. Men ett lag som jag tycker har börjat oroväckande dåligt, som vi var inne lite grann på i början, men som jag vill säga lite till om faktiskt, det är Winnipeg.
Ja, de har inte börjat något bra.
Nej, för att där hade man ju lite, alltså man vill, på något sätt så tycker man ju att det känns som att de borde kunna ta nästa steg med den offensiven, med Line, med Ehlers som har skrivit ett nytt fint kontrakt här, och med Wheeler som är en sån personlig favorit, och med Scheifele där, som själv tror att han ska vinna poängligan i år. Och med alla de här unga spelarna på väg igång i övrigt också. Men så har det, återigen är det liksom här i början då, lite målvaktsproblem. Och försvarsspelet har faktiskt sett ut som en hönsgård. Man ska inte lägga allt på backarna. Eller på målvakterna ska jag säga. Även backarna ska ha del i det. Och den här man i båset som vi var så inne på här inför säsongen. Och management är att det som vi har kritiserat dem för, och att de valde till och med att förlänga med de här gubbarnas, alltså med Maurice och Sheveldayoff. Alltså det är bara att kolla på Maurice historiskt sett, och sen när han kom in i Winnipeg för, ja, kan det vara 3-4 år sedan, så fick han en väldig fart på dem direkt, och han tog ju dem till sitt första historiska slutspel. Det var ju Winnipeg Whiteout och grejer, så han fick ju en väldig boost för hela klubben, och han fick ett gott renommé. Men totalt sett över Maurice karriär så har det ju varit dåligt försvarsspel. Alltså under Winnipegs år med honom så har de ett boxplay konstant i princip under 80%. Det är absolut i botten av ligan. Och under Maurice, hela hans NHL-karriär som har spunnit över en många decennier, så har han aldrig haft, så totalt sett hans målvakts räddningsprocent på alla målvakter utslaget är drygt 0,5%, eller 0,5 procentenhet ska jag säga, under genomsnittet bland målvakter i NHL. Så han får ju aldrig till bra målvaktsspel, och det kan ju inte bara bero på målvakterna, utan det måste ju bero på försvarsspelet framför också. Han sätter inte ett bra försvarsspel. Och återigen här i början av säsongen så ser det kast ut i boxplay, och det ser inte bra ut i försvarsspelet överhuvudtaget. Så det tycker jag är oroväckande för detta lag, som är så spännande i övrigt.
Ja, men det är också det där vi pratade om när vi gick igenom dem, analyserade det här att det finns inte, de är inte tillräckligt frustrerade och besvikna när det går dåligt, när de missar slutspel. De är fortfarande för glada för att ha ett NHL-lag i Winnipeg. Ja. Så det blir inte tillräckligt hårt i organisationen. Man reagerar inte tillräckligt starkt på uteblivna framgångar.
Ja, jag gillar den formuleringen där i det där packdäd-inlägget som var typ att bla bla bla, liksom, alltså att målvaktsspelet inte varit good enough, Paul Maurice har inte varit good enough, och pressen på att vara good enough har inte varit good enough.
Nej, precis.
Så att jag håller med dig där. Det är lite som och de har nästan gjort det till sin grej lite grann, fansen, den här förlorarmentaliteten, att vi supportar vårt lag i vått och torrt, hur dåligt det än går lite grann.
Ja.
Det är lite Winnipeg grej.
Det är väl i och för sig bra.
Det är vackert.
Ja.
Men
man vill, men samma där, vi ska inte dra, lika lite som vi ska dra för höga växlar på dem det går bra för, ska vi göra för dem som har gått dåligt för i två matcher, Jonathan.
Nej, det är faktiskt för dåligt egentligen, men jag måste ju ändå få komma fram här och köta på lite. Vet du vad jag skulle vilja?
San Jose har ju inte heller startat så bra, två raka förluster. Och fortsätter det så här, då kommer min profetia om att DeBoer får sparken och besannas.
Ja, det sa du faktiskt. Det är nummer ett på listan över eventuella trendsparkningar. Jag tror inte så många andra har han som nummer ett, men du hade det. Peter Bård.
Ja. Ja.
Mm. Men alltså ja, vi kanske ska börja runda ihop snart. Men,
runda ihop?
Runda av heter det på svenska.
Ja, jag håller på att jag sitter och parar ihop strumpor här samtidigt som vi pratar, för jag håller på att packa, och jag ska åka snart.
Precis, du ska till Vegas, som vi mycket väl vet nu i det här laget. Och, en sak som vi inte kan lämna okommenterat förbi i denna podd.
Okommenterat förbi?
Ja, du ser, det är katastrofalt. Alltså, nu är jag är
fullt okommenterat räcker.
Ja. Passera okommenterat förbi, så kan man säga. Jag kommer in på vad jag ska säga istället.
Okommenterat räcker.
Ja, det är alltså Lite feta kontraktsförlängningar. Jag nämnde Ehlers, men kort efter att vi spelade in förra veckans podd så blev faktiskt Jack Eichel klar med sitt nya kontrakt.
Ja, just det.
Det var inget litet summa, utan det var 80 miljoner dollar. Det var alltså 10 miljoner dollar per säsong i 8 år. Han kliver rakt upp där bland de högst avlönade i hela NHL. Alltså med, han är bakom McDavid förstås, men han är uppe där på Taves, Kopitar, Kane-pengar liksom. Carey Price. Ja. Kontrakt.
Och skillnaden mellan honom och dem är att han inte har utett egentligen någonting än.
Nej.
Alla vet vilken potential han har, men Buffalo har ju inte lyft. Och det har inte bara berott på honom, eller långt ifrån bara på honom. Men ja, och det har inte börjat så jättebra nu heller.
Nej, och där tycker jag, där vill jag faktiskt trycka lite på det faktiskt. Alltså skillnaden mellan de två, för att när de gick ju som 1-2 i den draften. Och Buffalo hade ju så gärna hoppats på McDavid först, för att de kom ju sist. Så de hade ju, det var ju en massa McDavid-tröjor på, i Buffalo redan under säsongen. Då, för att de trodde att de skulle få honom. Men så torskade de mot Edmonton i draftlotteriet och fick nöja sig med Eichel. Men det var ju en vinstlott det också, tyckte man. Och Eichel själv tyckte ju att han är ju bättre än McDavid, så han ska ju gå nummer 1 egentligen. Han är ju grym. Alltså, Eichel har ju höga tankar om sig själv, och det är därför han, det är sen tidigt stadium stått klart att han skulle kräva de här pengarna liksom. Redan innan han har börjat visa, han vill inte låta den här säsongen passera heller, utan, för jag menar, det var ingen panik att skriva det här kontraktet egentligen, men nu får han sina pengar. Men jag är lite tveksam till honom, dels som du säger, alltså, man ser vilken skillnad på laglyft mellan dessa spelare sen de kommit in i sin respektive förening. Sen tycker jag, alltså, lite så här, kroppsspråk och liksom vad de signalerar som ledare. Jag tycker de skiljer sig. Visst, McDavid är lite tråkig, men han får sin omgivning att lyfta sig. Men den Eichel är mycket så att skylla ifrån sig och sådär.
Nej, det håller jag inte med.
Det håller jag inte med. Ja, men jag tycker...
Nej, för fan. Han har ju tagit... Jag tycker han har tagit ansvar. Och sen när han stod och höll den där presskonferensen, han var ju väldigt besviken på att de tog det för lätt på sig. Men han tog ju eget ansvar också, absolut.
Ja, jag är kanske lite överdrivet att skylla ifrån. Men ändå så här... ändå peka lite grann. Jag tycker, alltså, ytterligare exempel var när han kom till VM där. Alltså nu ska man inte dra för stora slutsatser av ett VM. De kommer till Storink, de har spelat en helt lång NHL-säsong och är trötta och ska spela liksom på andra sidan jordklotet, och det betyder inte jättemycket VM egentligen kanske för de här spelarna, men han var ju totalt ointresserad av den turneringen när han var där. Han gjorde 0 mål trots att de mötte Italien och Lettland och Danmark och så vidare. Och de åkte ut med dunder och brak mot Finland och ju nollade i den kvartsfinalen. Jag tyckte Eichel gjorde en väldigt slät figur då.
Wow. Trots att hatattacken i natt. Jonathan Ekman.
Stenhårt alltså.
Jack Eichel.
Ja, det känns lite dåligt, för att det är ju faktiskt... då ska jag, nu drar jag mig tillbaka igen så här, som jag brukar göra. Men...
Grattis till Buffalo Sabres-mailen som kommer nu. Alltså, ja, de har väldigt engagerade fans.
Ja. Men han det är naturligtvis en jättebra spelare, och man har ju sett några giffar som har varit fantastiska. Jag menar, emot Montreal där slår han en fantastisk passning till Pommerville till exempel. Så hockey, alltså hockey IQ uppe hos Eichel är på enorm nivå, så det är en jätteskicklig spelare. Men som ledare så är jag ändå lite tveksam till honom, det måste jag säga. Ja, lite helt plötsligt efter den här attacken. Men ja, jag ska sluta, nu har jag snöat in mig fullständigt senare.
Ja, det har du.
Ja. Jag har kommit ur den här hörnan.
Ja. Men hör du, Ekeliv, nu måste jag börja... det kommer en bil snart.
Ja, då tackar vi helt enkelt för den här veckan. Jag tycker ändå vi hann komprimera ihop de här 5 dagarnas händelser på genom att få med en hel del i alla fall.
Ja, det var inte så konstigt med tanke på allt underbart som har hänt och allt anmärkningsvärt som har hänt. Som sagt, vilken rivstart. Och låt oss hoppas att det fortsätter så här. Då får vi en fantastisk vinter.
Ja, då kommer det vara fantastiskt. Vi bara hoppas på det. Och det tror vi på.
Nästa vecka då kommer det rapporter här i podden om hur det är att se på NHL-hockey på strippen i Las Vegas. Ja. Det blir ju något att berätta om, hoppas jag.
Ja, det förväntar jag mig. Det tror jag verkligen.
Ja.
Och det ska vi inte minst återigen påminna om att det kan man göra i bloggen. Denna tisdag som har.
Yes.
Då är den på plats. 10-årsjubileumet i Vegas.
Oh.
Så att, då ska du få hoppa på planen snart. Så säger vi tack och bock för den här veckan.
Fina grejer. Ha det så bra.
Kul att ni lyssnar, och vi hörs nästa vecka.
Hej hej.
Hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Louis-Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.